Hej och välkommen till avsnitt nummer 1 av Ljudet av en dagordning. Jag heter Erik Wagner och jobbar med tidskriften Courage och Idealistas flagg. Här samlar vi ljudupptagningar från olika seminarier och samtal som vi anordnar. I detta avsnitt kommer ni att få höra Johan Krabb och Anna-Karin Andersson prata om förslagen till storregioner. Johan är huvudsekreterare i indelningskommittén och Anna-Karin är verksamhetsledare på Ideell Kulturallians. Från Courages sida är det ganska uppenbart att detta är en fråga som på många olika sätt kommer att påverka hur svenskt föreningsliv har relationer till offentligheten på regional nivå. Det kommer påverka samverkan, bidragsgivning och till exempel hur vi lobbar och får igenom politik och så vidare. Det kan också vara relevant för organisationen att fundera på vilket uppdrag vi vill att dessa regioner ska ha. Vilken roll vill vi att de ska spela för folkbildningen, kulturen, idrotten och andra delar av föreningssverige. Och sen kommer detta att troligtvis påverka hur organisationen väljer att organisera sig internt. Ska vi ha 23-25 distrikt eller ska vi ha 6 distrikt? Hur ska vi möta upp 6 starka regioner? Hur samverkar vi med andra organisationer för att bevaka våra frågor och våra förutsättningar? Ja, detta är en fråga som man med enkelhet kan sätta upp på era respektive dagordningar och fördjupa er framöver på kommande styrelsemöten. Men nu kommer Johan Krabb och därefter Anna-Karin Andersson.
Det var så. Tack så mycket. Kul att vara här. Vi är ju, Johan Krabb heter jag och är då huvudsekreterare i indelningskommittén. Denna kommitté med ett av förvaltningens sexigaste namn verkligen. Men det talar rätt bra om vad vi ska göra. Vårt uppdrag är att dela in landet i färre, väsentligt färre län och landsting som står i direktiv. Så vårt uppdrag är inte egentligen att analysera, ska man förstatliga sjukvården och därmed lägga ner landstingen som en del säger, eller ska, är det liksom, är 21 perfekt, 21 län perfekt, eller ska det vara färre? Utan vårt uppdrag är faktiskt att föreslå färre län och landsting. Men jag återkommer till det. Och som jag kan ju säga något ord också om kommittén. Så att säga. Kommittén är en väldigt liten kommitté. Det är 2 ledamöter i den. Det är Barbro Holmberg som har varit migrationsminister och generaldirektör för Migrationsverket. Och senaste 8-9 åren landshövding i Gävleborg. Vi slutade med det när hon började med detta. Och så Kent Johansson som är centerpartistisk EU-parlamentariker tidigare och innan dess landstingsråd och regionråd i Västra Götaland, Skaraborg. Och var med i processen att skapa Västra Götalands län. Och det är ju liksom inte en slump att det är de två. Dels så kanske det finns en partipolitisk koppling i det. Men den upplever inte jag som den viktiga, utan den viktiga egentligen kombinationen av de två. Det är att Barbro har egentligen hela sitt yrkesliv i staten och Kent har hela sin gärning i en regionalt folkvald organisation. Sen har han ju också ett väldigt stort engagemang i, han är en folkrörelsemänniska i grunden kan man ju säga. Han jobbar mycket med folkhögskolorna och så. Och min roll då som huvudsekreterare är ju att se till att vi faktiskt levererar någonting. Jag är kanslichef kanske man skulle kunna beteckna det som, men vi är ett kansli på 3,5 person så det är inte en jätteuppgift så. Men att sekretariatets ansvar är ju så till att det utredningen tänker, det faktiskt kommer ner på papper och trycks i en bok. Det är liksom riva det hela framåt. Min egen bakgrund kan jag bara kort också säga, jag har jobbat med statlig regional förvaltning under ganska många år i regeringskansliet, framförallt med länsstyrelse då. Och ideellt så har jag en ganska lång bakgrund inom scoutrörelsen kan man säga. Så jag är framförallt nykterhetsrörelsen, scoutförbund och sen även scouterna. Så, vad är det då vi föreslår? Vi föreslår en ny indelning av Sverige i betydligt färre, väsentligt färre län och landsting. Där vi tror att man kan ta tillvara på utvecklingskraften i hela landet. Vi upplever idag, och det är ganska tydligt, det finns väldigt jättestora skillnader mellan olika delar av landet. Och de är ju på massa olika sätt. Så är det ju liksom. Det är gleshet och täthet och det är liksom olika näringslivsstruktur och sådär. Men man kan notera att ungefär hälften av Sveriges befolkning, till och med kanske 52%, bor i 3 län. De bor i Stockholms län, Skåne län och Västra Götalands län. den andra halvan av Sveriges befolkning bor i de andra 18 länen. När man pratar med landstingspolitiker brukar många referera till sig själva som 3% landsting. Det är, de här det är nästan alla andra landsting som har ungefär 3% av befolkningen vardera. Sen finns det någon som är ytterligare lite mindre då, Jämtland och Gotland. Men annars, alla de andra, de ligger på ungefär 300 000 invånare. Medan de här tre stora, de är betydligt större än alla andra. Vi tror att det skapar rätt stora skillnader, bara det faktumet. För organisatoriskt blir man så mycket svagare i de små landstingen. Och ser man på hur fördelning av medel för infrastruktursatsningar eller forskningsmedel som fördelas i konkurrens och sådär, så sker det en tydlig övervikt till de tre stora länen. Och betydligt större än vad deras befolkning motiveras. Så att de är starkare organisationer och kan liksom i tävlan med andra hävda sig bättre. Vi tror därför att, att landet skulle må bra av att skapas delas in i färre men större enheter, som har större organisationer som klarar av att driva sin egen utveckling, klarar av ansvar för sin egen hälso- och sjukvård. Det här handlar väldigt mycket om landsting. Och landstingens huvuduppgift är ju hälso- och sjukvården. Att de ska klara av att driva den i större utsträckning själva. Och vi tror också att en indelning i 6 län bidrar till en totalt sett bättre till den nationella tillväxten. Och tillväxt skapar skatteintäkter som skapar möjligheter till välfärd. Så egentligen nationell tillväxt skapar lokal välfärd är ungefär vårt resonemang. Det här är en karta över Sverige som vi presenterade i mars. Där har vi delat in Sverige i 6 län. Det är inte den här som står i betänkandet. För vi har då ett delbetänkande gått fram med delar av den. Jag återkommer till varför vi har gjort ett delbetänkande. Men där, om man fullföljer den här idén, då får du 6 län som är hyfsat jämnstarka. De är inte lika stora. Någon är väldigt mycket större geografiskt med de utmaningar det innebär. Någon är mycket mindre befolkningsmässigt. Och det är avvägningar mellan olika intressen. Man kan göra en indelning utifrån massa olika aspekter. Skulle man göra en indelning som är rent sjukvårdsmässigt, ja, då skulle den se ut på ett sätt. Då skulle det inte se ut så här. Då skulle du förändra den lite. Skulle du göra en indelning som är rent arbetsmarknadsmässigt, så skulle den se annorlunda ut också. Men vi tror att det här är en rimlig avvägning mellan olika intressen. Nu när vi är ute och pratar, så är det rätt många som säger att, eller många, det finns de som säger att varför satsar ni inte bara på de tre som ändå bara är de som växer? Så egentligen, varför satsar vi inte på Skåne, Västra Götaland och Stockholm? Jag håller inte med om det synsättet, men det framförs ofta. Och följden av det resonemanget är ju, ja, och resten får vi väl ta hand om i någon slags u-hjälp. Jag tror inte att det är så himla lyckat. Utan vi tror att man kan ta tillvara förutsättningarna i hela landet. Och det här är liksom en organisation som kan göra det. Den här frågan om större län och landsting, eller storregioner, eller vad man väljer att kalla det. Den har utretts länge. Det är långt ifrån en ny fråga. Jag brukar lyfta fram att riksdagens revisorer sa i ett betänkande 1957 att det är uppenbart att dagens länsindelning har spelat ut sin roll. Jag vet inte om de hade rätt 57, men jag är rätt övertygad om att de har rätt idag i alla fall. Det har utretts sedan dess. Det har varit regionutredningar på 60-talet. Det var under 90-talet, början 90-talet framförallt, var det en rätt stor våg i det. Och då bildades också Västra Götalands län och Skåne län. Och sedan dess så har vi haft en ansvarskommitté som var en bred parlamentarisk utredning som 2007 kom med ett förslag. De ritade aldrig några kartor, men de sa Sverige bör delas in i 6-9 regionkommuner, valde de att kalla det, det motsvarande landstingen då. 6-9 län och regionkommuner. Den remitterades. Läser man remissvaren så är det ju fascinerande att inget hände. Det är ett stöd. I princip alla utom ett antal hembygdsorganisationer och länsstyrelserna sa att det här är bra. Och de hembygdsorganisationerna pratade om det utifrån ett identitetsperspektiv, medan andra pratade och tyckte att det var bra ur ett identitetsperspektiv. Men det blev aldrig någonting. Det är politiska skäl, men det är politiska avvägningar i det här. Man tillsatte senare en annan utredning. Mats Sjöstrand gjorde en utredning som kom 2012, som handlade om statens regionala indelning. Så då var det bara staten. Och han föreslår att man skulle ändra länsstyrelseinstruktionen från dagens 21 till 12. Så det har utretts flera gånger. Den remitterades aldrig ens av politiska skäl. Så, men då för ett år sedan ungefär så fick vi i uppdrag att nu ta ett nytt tag i detta. Och vi hoppas ju nu att man fullföljer de här förändringarna i alla delar av landet eller resten av landet. Jag sa att Riksdagens revisorer sa att dagens länsindelning har spelat ut sin roll. Och så är det, hävdar vi. Och dagens regionala organisation är splittrad. Jag återkommer till det, för det är ganska intressant att se. För många säger att ja, vi har ju länen och de funkar så bra. Ja, ur vissa perspektiv. Men ibland kan man nästan på säga att de enda som använder länen som indelningsgrund konsekvent i hela landet, det är länsstyrelserna, landstingen och länsförsäkringar. Det är liksom nästan på den nivån. Sen finns det en del organisationer, men många andra organisationer har ju i vissa delar av landet valt att frångå länen för att man blir för små organisationer. Man kan också konstatera att landstingen har ett svårt ekonomiskt läge. Ungefär hälften av våra landsting går med förlust varje år. Sen är det inte samma landsting varje år, men alltså 10-11 landsting per år går med förlust. Vissa landsting har funnits på förlustlistan alla år som de senaste 10 åren. Och andra landsting kanske bara gjort det någon gång och sådär. Men det är ett svårt ekonomiskt läge i landstingen. Kostnadsutvecklingen är mycket högre än vad befolkningsutvecklingen är. Och därmed vad skatteintäkterna ökar. Det här är då det som man i första anblicken tänker vi ska förhålla oss till. Dagens länsindelning, 21 län. Nu kommer lite snabba kartor här. Det här ska vi också förhålla oss till. Det här är sjukvårdsregionerna. Landstingen har konstaterat tillsammans med staten att landstingen är för små för att bedriva sin sjukvård. Då har man organiserat sig i 6 stycken sjukvårdsregioner. De följer med undantag för Halland, läns- och landstingsgränserna. Halland är delat i 2 sjukvårdsregioner. Där de 3 nordliga kommunerna tillhör Göteborg och de 3 sydliga tillhör Malmö och Lund. Men det där är en indelning. Det här är en annan indelning, NUTS 2. Det låter ju som en bojumbo, men NUTS 2 handlar om det EU:s strukturfonder. Där har man konstaterat att ja, men det är inte relevant att fördela ut medel. Fördela ut potter med pengar på länen för det blir för små enheter. Då har man skapat större enheter. Där har man delat in Sverige i 8 regioner. Trafikverket, som ju är en av våra större myndigheter och framförallt en av våra större myndigheter på regional nivå. De har valt att dela in landet i 6 regioner. När de bildades så var det Banverket och Vägverket. De hade 5 respektive 7. Och så blev det en kompromiss på att de skapade 6 regioner. Av samma skäl. Det är inte relevant, tycker man då, att planera infrastrukturen i ett enskilt län. Utan det handlar om större system. När man tittar på alla de här då, så kan man konstatera att ingen regional indelning, jag skulle kunna dra upp 10 myndigheter till eller offentliga organisationer till. Ingen indelning är den andra exakt lik, men alla är ganska likvärdiga. Nästan alla är mellan 5 och 8 enheter i landet. Och det, många gånger är det samma län som hänger ihop, men det är inte riktigt samma län alltid. Men de är likartade, och det har vi också haft som utgångspunkt då, i vårt arbete. Vi tror ju att skapar man större enheter som kan ta ett eget ansvar och där du dessutom får en geografi, så jag tror gränser är inte oviktigt, för geografin skapar liksom en samordningsenhet. Om du skapar en regional indelning med en enhetlig geografi, då tror vi att du kan få en bättre samverkan mellan olika aktörer. Idag är det ett problem att länsstyrelsen har ett uppdrag att samordna staten på regional nivå. Men länsstyrelsen i Kronoberg tillhör en arbetsförmedlingsregion som hänger ihop med Skåne och en sjukvårdsregion som hänger ihop med någon och en skatteverksregion med någon annan och trafikverksregion med en tredje. Sådär. Man har liksom aldrig en gemensam arena. Vi tror att man skulle kunna få mer bang for the buck om man har en geografi som hänger ihop, där du kan samla staten regionalt, du har starka regioner, alltså starka regionalt valda organ, och du får till en vettig samverkan mellan staten och regionala självstyret. Sen är det lättare sagt än gjort. Det är lätt att dela in regionerna, det är lätt att skapa geografin, men hur får du till samverkan sen? Men vi tror att det är en förutsättning för en fungerande samverkan. Och vi återkommer till hur vi tycker att den här samverkan ska se ut. När många tittar på kartan och säger de, oj vad långt bort det är. Ja, det blir större avstånd. Men vi tror, och så säger man, oj vad långt bort det är. Det här är ju mycket sämre demokrati. Ja, jag vet inte om det är det. Vi tror inte att det är sämre demokrati, att det blir sämre demokrati för att du skapar större enheter. För skapar du större enheter så får du får en tydligare transparens i organisationen och du får en lättare ansvarsutkrävande. Du får fler beslut i direktvalda organ. Idag är det lite så att tittar du på Uppsala Örebro sjukvårdsregion som är Svealand ungefär, så är det ett antal politiker från respektive landsting som träffas och så kommer man överens om att nu ska vi koncentrera höftledsoperationer till det här sjukhuset. Ja, då är man överens om det. Sen måste alla åka hem till sina landsting och i princip bli tillsagda att ja, nu har vi kommit överens om att vi ska koncentrera höftledsoperationer till det här sjukhuset. Nu är det bäst att vi röstar för det. Ja. Om då väljaren är missnöjd med det, vem är det han ska skälla på? Vem ska han rösta bort? Och det är väldigt lätt för landstingspolitiken i Västmanland att säga, ja men det är ju, vi kommer ju överens med de andra. Ja, det är inte mitt ansvar det här att vi har koncentrerat alla sådana här operationer till Eskilstuna nu. Vi tror att det är bättre ansvarsutkrävande om du fattar besluten i en öppen organisation. Sen finns det utmaningar demokratiskt. Men jag tror att den stora utmaningen i det demokratiska perspektivet med våra förslag, det är avstånden för politikerna. Jag tror inte väljarna kommer uppleva att de får så hemskt mycket större avstånd till sina politiker. Men politikernas arbetsförutsättningar. Man måste hitta arbetsformer där du kan vara politiker och samtidigt vara småbarnsförälder. Trots att du är i ett landsting som är större. Eller vara politiker och vara småföretagare. Jag tror det vore rätt olyckligt om hela vår politikerkader befolkades av offentliga anställda medelålders med utflugna barn. Det vore inte alls bra. Där är en utmaning, men jag tror inte det är en utmaning. Det är inte ett stort problem för befolkningen. För du springer ändå inte på din landstingspolitiker idag på ICA och skäller på honom för sjukvården. Vill du ha kontakt med din landstingspolitiker så gör du det på andra sätt ändå. Så. Varför lägger vi då ett delbetänkande? Många säger, men varför kommer ni inte fram i hela landet på en gång? Ja, våra direktiv är ganska tydliga, men det är 2023 som är grundläget. Lagstiftningen om ändra landstingsindelning gör att man måste göra det 1 januari året efter ett val. Och det är val 2018 och val 2022. Så vi kan ändra landstingsindelningen 1 januari 19 eller 1 januari 23. Och 23 är grundläget. Men om vi bedömer att det är möjligt att genomföra några förändringar tidigare än så, när det är 2019, då ska vi föreslå det i ett delbetänkande. Och vi har då haft en dialog med politiken på regional nivå har vi valt att benämna det som. För det är landstingspolitiker, det kan vara regionförbund, det är kommunpolitiker och så. Men politiker i länen. Hade en dialog med dem. Man kan konstatera att det finns inget län där alla är överens. Det finns olika åsikter i alla län. Det finns olika åsikter. Är det bra att göra en reform? Är det bra med den geografi vi föreslår? Och är det bra med den tidplan vi föreslår? Men vår samlade bedömning, och det är vår bedömning. Det är inte så att vi har liksom begärt några fullmäktige beslut från någon. Utan det är vår bedömning utifrån vår dialog. Vår samlade bedömning är att som helhet finns det en acceptans i de berörda länen för den här indelningsförändringen 2019. Alltså i de som vi har föreslagit en förändring för. Och nu har remissvaren kommit in idag, sista dagen för svar på remissen. Och då kan man konstatera att ja, alla de landstingen har svarat att de tycker att det här är en bra förändring. Så det tyder på att det då finns en acceptans. Men det är ju inget landsting som är enigt. Ska man säga. Det finns en opposition i alla landsting mot eller för. Alltså, det finns ingen som är enig varken för eller mot. Jag pratade innan om en ändamålsenlig regional samhällsorganisation. Vi har konstaterat i vårt betänkande att statliga myndigheter, relevanta statliga myndigheter, bör ha en samordnad regional indelning. De bör följa de här nya länsgränserna. Men vi har inte pekat ut vilka myndigheter. Det kommer vi göra i vårt slutbetänkande. För vi är inte färdiga med den frågan. Men vi har sagt ett antal kriterier. Att det ska vara myndigheter med betydelse för regional utveckling. Tydliga kopplingar till landstingens verksamhet. Och tydliga kopplingar till länsstyrelsens verksamhet. Det kan handla om Trafikverket, Tillväxtverket. Inspektionen för vård och omsorg. Så alltså det finns ett antal sådana. Men det är en del där vi håller fortfarande på att analysera vilka är det som man specifikt ska peka ut. Men det där är ett beslut för regeringen att fatta. Så det behöver inte gå via riksdagen, den regionala indelningen för myndigheter. Så att det är lite snabbare beslut. Så därför så finns det fortfarande tid att komma ifatt. För att få en vettig samhällsorganisation så säger vi att länsstyrelsens uppdrag att samordna staten ska förtydligas och förstärkas. Och länsstyrelsens roll i samverkan med landstingen ska också förstärkas. Vi föreslår Vi föreslår namn på de här länen. Vi har föreslagit Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län. Det är ju inte hugget i sten så, men vi var ålagda att föreslå ett namn. Kulturminneslagen säger att man ska iaktta god ortnamnssed, som det heter. Det finns ett antal kriterier för det, men hur man, det ska vara logiskt och igenkännbart och naturligt och så. Och då har vi landat i dem. Sen väl medvetna om att Gävleborgs län, så Hälsingland och Gästrikland, naturgeografiskt och kulturellt ingår det i Norrland, men vi lägger dem i Svealands län. Värmland är en del av Svealand, men vi lägger inte dem i Svealands län utan i Västra Götalands län. Det finns sådana, men sånt är det redan idag. Västmanland, halva Västmanland nästan på, ingår ju i Örebro län och inte i Västmanlands län. Så det finns sådana förändringar redan, eller sådana avvikelser redan idag. Vi har föreslagit en residensstad för Västra Götalands län, att det ska fortsätta vara Göteborg. Vi har inte föreslagit residensstäder för Norrland och Svealands län. Det måste regeringen göra, för det måste riksdagen fatta beslut om. Men vi har sagt att den frågan är inte mogen. Man riskerar att få det bara till en strid om en stad. Residensstad, om man ska vara helt ärlig, är ganska, ja, inte en särskilt viktig fråga. Det är en viktig symbolfråga. Men det är grunden som ligger. Det är egentligen, var ska landshövdingen bo? Ja, det är residensstaden. För vi säger att länsstyrelsen ska ha verksamhet på andra ställen. Tittar man i Västra Götaland så är det inte så att regionen eller landstinget har sitt säte i residensstaden. Utan de har en annan stad som är fullmäktige säte, Vänersborg då. Så att det är liksom, det är mer en symbolfråga än en faktisk maktfråga. Vi föreslår om länsbeteckningar. Vi har länsbokstäver som förr fanns på bilar. Det visade sig att det fortfarande är reglerat. Så att då var vi tvungna att föreslå förändringar kring det. Det är ingen som använder idag officiellt, men det finns ändå. Kommunalekonomisk utjämning ska vi titta på. Det tänker jag inte gå in på här nu. Det här är för en liten grupp kommunalekonomer det mest intressanta som finns. För de flesta av oss andra kanske inte det vi fördjupar oss mest i. Men vi konstaterar bara att det här ger väldigt små effekter på det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Om man står på landsting. Skulle man göra kommunförändringar skulle det ge jätteeffekter. Vi föreslår 3 skarpa indelningsförslag. Norrlands län, Svealands län, Västra Götalands län som jag sagt flera gånger. Vi återkommer med övriga delar av landet. Vi föreslår att länen bildas 1 januari 18 och landstingen 1 januari 19. Det kan tyckas lite märkligt. Man kan tycka att det är lite snabbt att bilda län 1 januari 18. Men en erfarenhet från bildandet av Västra Götalands län, där bildades länet 1 år innan och i Skåne var det faktiskt 2 år innan. Det är att det upplevde, i studierna visade sig att befolkningen upplevde det positivt och bra att länet fanns när det var dags att gå till valurnan. För då skulle du välja företrädare till ett landstingsfullmäktige som skulle företräda en geografisk enhet. Då bodde man redan i Västra Götalands län när man skulle välja företrädare till Västra Götalands landstingsfullmäktige. Det kunde finnas en poäng i det. Sen är inte det där en jätteviktig fråga. Man kan lösa det med att det är 2019 också. Men som sagt, erfarenheten är att det var först när man bytte skylten vid länsgränsen som folk riktigt fattade att nu är det ett nytt län. Så. Gällande länsstyrelserna så föreslår vi, det är ju per definition en länsstyrelse i varje län, det är ju själva deras verksamhetsidé. Men vi konstaterar också att idag så bedrivs ju nästan alla länsstyrelser sin verksamhet från ett enda kontor i en enda stad i varje län. Det är liksom, Jämtlands länsstyrelse sitter i Östersund, Västmanlands länsstyrelse sitter i Västerås. Man har inte kontor i andra delar av länet. Och det behöver man kanske inte. Men vi är rätt övertygade att skapa en större län. Då behöver du ha en mer utspridd organisation. För rätt mycket av länsstyrelsens verksamhet är faktiskt beroende av att träffa, alltså tillsyns- och tillståndsverksamhet, att träffa medborgarna och företagen. Du kan inte sköta all djurskyddsinspektion i Västra Götaland från en enda plats. Du måste ha liksom kontor på flera ställen. Och det kan handla om miljötillsyn och en hel del social tillsyn och sånt också. Vi föreslår lite mindre förändringar gällande länsstyrelsernas uppgiftsfördelning sinsemellan, men det är ingen stor sak. Gällande valfrågor som också har utpekat specifikt, det här ska ni titta på, så föreslår vi inga förändringar i indelningen av riksdagsvalkretsar. Idag är ju riksdagsvalkretsarna, med undantag för Stockholm, Västra Götaland och Skåne, så är de ju länsvisa. Så det är ju liksom Kalmar läns valkrets. Vi föreslår att man ska inte ändra dem. Utan man får bara definiera om dem och säga så att det är dagens Norrbottens län ska vara en valkrets. Men då får den heta Norrlands läns norra valkrets istället. Men så det, vi vill inte att det här ska påverka liksom maktbalansen och mandatfördelningen i riksdagen. Och det tror jag rätt många riksdagsledamöter är glada för att vi liksom inte gör sig in i det. Det är en annan fråga. Den kanske ska ses över någon gång, men det är inte vi som ska göra det. När vi lägger våra förslag så är det... Vi har ett antal lagändringar i det här betänkandet. Det är mer än vad det ser ut som att det är mer än vad det faktiskt är. Jag tror vi ändrar 3 materiella lagar. Allt annat är att vi byter namn på saker. Det finns väldigt många lagar och väldigt många förordningar där man säger för ärenden i Norrbottens län ska handläggas vid den och den domstolen eller så. Ja, då har vi istället för att skriva ärenden i de här kommunerna som rabblar upp Pajala och Arjeplog. Det blir ändringar. De materiella ändringarna är minimala. Det handlar om vem som ska ansvara för regionalt utvecklingsansvar i länen. Det handlar i där vi ändrar lite grann. Det handlar om en liten ändring i kommunalekonomisk utjämning och någon ändring i rennäringslagen som omfattar liksom vilken icke-renskötande same i ett län får göra vad i det länet. Och det är väldigt, väldigt små förändringar. Utan allt annat är bara följdändringar. Vi kommer ändra, eller regeringen kommer att vara tvungen att ändra massor med förordningar. Vi har inte med dem i det här betänkandet och det ska vi vara glada för nu har vi gjort i ordning dem och skickat över dem. Och det handlar om 400 sidor förordningar. Men alltihopa är bara sån, vi byter namn på det här länet till något annat. Så att det, är liksom, det ser ut som det är jättemycket lagstiftning, men det är det inte. Vad ska vi göra framåt då? Vi ska då, som jag har sagt några gånger, återkomma med en indelning för resten av landet. Och då baserar vi den på den karta som vi redan har presenterat. Men vi måste återkomma med skarpa förslag som riksdagen kan förhålla sig till. För det ska man säga, det enda riksdagen ska besluta om i det här, och det är inte så lite, men det är ju indelningen och residensstaden och namnet på länen. Resten ligger på regeringen. Landstingsfrågan och sånt är regeringsfrågan, men sen ska de följa varandra. Men riksdagen måste fatta beslut om indelningen och geografin. Vi ska återkomma med vilka myndigheter som ska tryckas in i den här organisationen. Samverkan med staten genom självstyret, länsstyrelsens uppdrag och roll. Och sen ska vi också återkomma till beteckningen på kommuner på regional nivå. Det låter lite torrt och tråkigt. Och det är den här lite soppiga frågan att idag formellt sett har vi landsting. Men vissa landsting kallas regioner och får göra det. Så, som Västra Götalandsregion och Region Skåne. Nu heter, från och med årsskiftet kommer det heta Region Uppsala län. Det finns Region Jönköpings län. Det är landstingen. Men de har fått en rätt att kallas regioner. Och då så ska vi bara komma med förslag på vad ska alla ska heta samma sak. Bestäm vad de ska heta. För idag är det så att Västra Götalandsregionen heter Västra Götalandsregionen alla dagar om året utom på valdagen. För till valet då röstar man till landstingsfullmäktige. Men sen är det regionfullmäktige som har möte. Det är regionstyrelsen som har möte. Men på valdagen så röstar till landstingsfullmäktige. Och det är en ren vallagsteknisk fråga. Men det är inte bra för idag är det faktiskt folk som idag får rösta i landstingsfullmäktige valet i Västra Götaland som aldrig har bott i ett landsting. Det är 20 år sedan de bytte namn till region. Men på valdagen ska de rösta till ett landstingsfullmäktige. Det är inte jätteenkelt för en förstagångsväljare att vara helt säker på att det är samma sak. Det ska bara städas upp och det ska vi göra. Slutbetänkande senast 31 augusti 17. Men det kommer hända saker här innan dess. Som jag sa innan så idag är sista dagen för remissvar på vårt delbetänkande. Och sen nu ska regeringen titta på remissvaren. Där är ju inte vi inblandade utan det är ju regeringskansliet och regeringen som gör det. Planen är att lägga en proposition om indelningsförändringar i mars. Och sen att riksdagen så fall ska kunna fatta beslut om den. Före sommaren, så någon gång i juni. För att de ska kunna träda i kraft 1 januari 19. Man måste ha, det finns lagkrav på att man måste ha en viss övergångstid mellan beslutet och ett ikraftträdande. Det är ungefär vad jag tänkte säga nu. Nu har jag ju fokuserat rätt mycket på liksom faktiskt vad vi skriver i vårt betänkande. Sen får ju det här effekter runt om i samhället på massa olika sätt. Men jag har ändå... Jag har valt att fokusera på det vi faktiskt säger och inte resonera allt för mycket kring liksom vad det skulle kunna leda till. Så.
Tack så mycket. Anna-Karin Andersson heter jag och arbetar som verksamhetschef för Ideell Kulturallians. Jag ska bara jättekort kanske säga några ord om vad Ideell Kulturallians är. Inte kanske alla här i rummet vet vad det är, men vi är en samarbetsorganisation som startade 2008. Och vi samlar stora delar av den ideella kultursektorn. Vi är idag 21 organisationer. Några av de organisationer är också i sig paraplyorganisationer. Stora delar av våra organisationer jobbar liksom med ideell verksamhet. Och en av de liksom stora frågor som vi har jobbat med är någonting som heter kultursamverkansmodellen. Och det är en modell som kom 2010. Och det är lite grann utifrån det perspektivet som jag kommer att prata idag. Därför att en del av den här modellen utgick lite grann från, så att säga, ansvarskommittén och Mats Odell och tankar omkring det här. Så att mitt sätt att resonera kommer att delvis liksom gå tillbaka till den här modellen och kulturen och på vilket sätt vi jobbar. Men framförallt liksom konsekvenser för det civila samhället, tror jag, rent generellt. För det är lite som du säger, att eller som du sa till mig innan, att det är så ovanligt. Vi har nästan bara pratat med politiker om den här frågan. Och för några veckor sedan fick jag en fråga till mig ställd så här: hur jobbar du i Ideell Kulturallians med att fånga upp de här liksom frågorna som surrar och så här? Och då fick jag tänka till lite grann, men sen när jag hade tänkt till så ja, det är ju egentligen genom våra nätverk, alltså civilsamhällets nätverk, som det här, som jag får liksom information. Men den här frågan känns som att det har varit väldigt tyst om. Så kanske är det flera här i det här rummet som precis som jag är lite så här ändå tagna på sängen med den här frågan. Nu ska jag göra så här, så får vi hoppas att det... Men jag ska kasta mig in i alla fall den här utredningen. Och jag har valt att börja här med två citat, eller två meningar som finns. Därför att jag tycker att de här visar liksom andemeningen med den här utredningen. Alltså det är ju ett väldigt skarpt förslag. Om man tittar på flera utredningar, demokratiutredningen och civilsamhällsutredningen som precis har kommit, så man knappt vet om det kommer att kunna liksom generera en proposition av det här, så är den här utredningen väldigt tydlig. Och man får en känsla av att nu har vi liksom, varenda sten har lyfts och vi har granskat alla olika sätt att se på det här, och nu har vi ett skarpt förslag. Och jag tycker också bara den här sista meningen, att den här liksom förslaget vilar på en ekonomisk och förvaltningsmässig rationalitet. Jag menar, det är ju svårt att säga emot det här, eller hur? Alltså, hur ska man svara på det här? Så att när jag börjar liksom ta mig an den här utredningen och gå tillbaka lite grann, så det är klart, det är tre saker som jag har tittat på då speciellt, och det är kulturen. Hur har man resonerat runt kulturen? Det är demokrati och det är det civila samhället. Var finns vi med? Och man kan väl säga att det kanske är, kan det vara 10 sidor på de här 400 sidorna som vi den här just frågan tas upp. För det handlar väldigt mycket om förvaltning. Det är liksom utgångspunkten av den här utredningen. Och det alla argument och allting handlar ju om att på något vis få det här förslaget att landa. Så att om det finns motargument och så är det rätt grunt i de här frågorna. För några veckor sedan så hade Ideell Kulturallians ett rådslag, och då plockade vi ju upp den här frågan om regionsindelning, och vi var väl rätt överens om på det mötet att det här kommer nog på något sätt ändå att ske. Det känns som så i alla fall, och de signaler som vi får är att vi kommer att gå mot det här. Och då kan man ju börja fundera över, ja, vad betyder det här för oss och vad betyder det för, i det här fallet då, Ideell Kulturallians i första hand. Ideell Kulturallians nationellt då, vi är ju en samarbetsorganisation. Vi fick den här kultursamverkansmodellen som startade 2010. Vi fick en speciell utpekad roll i det arbetet som samrådspart. Och det gjorde att vi bestämde oss för att vi skulle skapa regionala ideella kulturallianser. Men själva kultursamverkansmodellen, den är då egentligen en fördelningsmodell av statliga medel till 7 utpekade konstområden. Och tidigare så fick, och det här gäller främst kanske länsinstitutionerna, tidigare så fick länsinstitutionerna statliga medel som kom, och sen så kom landstingen in och liksom delade på kostnader runt de här institutionerna. Idag och med den här modellen så får man en påse pengar ner till regionen som man sen då fördelar till de här 7 områdena. Men man får dem inte bara rakt av så här, utan man måste också ta fram en kulturplan som man kan se det lite som en projektansökan. Den går upp till staten och staten ska ta beslut om det där, och så får man den där påse pengar och dela ut. Men kulturplanen är ju ofta lite bredare än så. Det är inte bara de här konstområdena som det handlar om, utan man försöker också få med ett liksom bredare kulturpolitiskt perspektiv i kulturplanerna. Och så fick ju vi fick bli en samrådspart i det här. Vi blev utpekade. Vi ska sitta med och samråda runt de här kulturplanerna. Den här modellen som jag var inne på lite tidigare, den kommer ju liksom bygga på, eller utgår lite grann från den här ansvarskommitténs förslag om Mats Odell, att vi skulle ha 6 eller 9 regioner. Och då pratade man lite grann om, och det som jag tycker är lite intressant utifrån civilsamhällets perspektiv, den här liksom maktförskjutningen. Alltså vad händer med, för att kulturen sa man också, det var en rätt så här avgränsat område, så det skulle vi kunna testa liksom i en sån här, alltså liksom ett förändrat, att lägga ut den här modellen. Och tanken var ju då att vi skulle ha starka regionala företrädare som skulle då alltså minska egentligen statens makt. Vi har våra kulturpolitiska mål, och det kan regionerna jobba för att uppnå. Det behöver inte staten ha full liksom kontroll över, utan även ute i regionerna så kan man jobba för att nå de kulturpolitiska målen. Och i det så skulle man ju då, finns det ju en tanke att Kulturrådet då, som är vår myndighet, skulle få en minskad makt i det här. Och det här blir då lite intressant, tror jag. Alltså, vad händer med den här nya regionsindelningen? För att det som du inte har varit inne på, det är ju det att i utredningen så pratar man ju liksom näringsliv, man pratar högskola, man pratar sjukvård. Så vi kommer ju, det kommer att bli starka liksom regionala liksom makt, att det blir en maktförskjutning. Och det tror jag åtminstone inför framtiden att det kommer att bli. Och då, när det gäller Ideell Kulturallians, när vi fick kultursamverkansmodellen, då insåg ju vi att våra organisationer, det är inte så jättemånga som ser ut så där länge som den här hierarkiska triangeln, eller man ska säga, eller klassisk folkrörelse. Utan det vi märkte var ju det, vi har ju mycket föreningar, och sen har vi ibland väldigt starka förbundskanslier, men vi har väldigt svaga regionala strukturer. Och en del organisationer har ju gått från 3-ledsorganisationer till 2-ledsorganisationer. Vi har inte ens några där på den här regionala nivån. Och då börjar jag fundera, men vad betyder det här? Då ser jag liksom att det finns på tre nivåer som det här kan ha betydelse. Både för våra förbund i förhållande till hur vi jobbar med lobbyverksamhet gentemot staten och våra myndigheter och där vi sitter i de här olika samråden. Vad händer när liksom makten förskjuts i den här mellannivån som vi redan börjar liksom se på kulturområdet? För det blir en utmaning för oss naturligtvis att stärka den här mellannivån. Och även vad händer i relationen mellan liksom det lokala och det regionala. Och Ideell kulturallians, vårt sätt då liksom attackera det från vårt håll, det var ju att skapa regionala så här, ideella kulturallianser. Att vi sa ju det, vi behöver ju jobba ihop, vi måste samverka ute i regionerna, för vi kommer inte att, liksom, att klara av att vara den här samrådsparten, att ha all den här kunskapen. Och, alltså, hur ska vi driva våra frågor, hur ska vi kunna klara av att följa upp våra frågor? Och kulturområdet har ju liksom rent traditionellt varit väldigt stuprörs, alltså vi jobbar väldigt stuprörsmässigt. Du var inne på det här, Johan, just det här med demokrati och sådär. Och det finns ju, precis som du säger, och du har svarat på den här först, de här första sakerna som handlar om hur ska man kunna kombinera familj och så, och vara fritidspolitiker och kontaktytan till medborgare och sådär. Men svaret blir ju, alltså svaret blir ju lite grann att det kommer att lösa sig. Förvaltningen kommer liksom att kunna klara av att lösa det, och det finns liksom argument i det där också som man kan förstå och stödjer. Problemet är ju lite för våra då. Vi har ju ingen sån här stark förvaltning där på den här regionala nivån som löser våra utmaningar i det här arbetet. För det finns också resonemang då, för man i utredningen så säger man ju, fortsätter man ju säga att det finns utmaningar, och ett sätt att möta det här då är till exempel medborgare och brukardialoger. Samtidigt så kommer ju flera rapporter från forskningsvärlden, de som har tittat just på det här med medborgardialoger, att de funkar inte alltid så där jättelysande, alltså utifrån det här med demokrati och så. Så att i det, där har vi liksom massa att göra. Det är inte så att det finns liksom att det är bara att liksom börja använda den typen av medborgardialoger för att lösa det här. Transparensen i de politiska beslutsprocesserna, ja, nej men, och det är ju jätteviktigt, och det borde ju finnas redan idag, och det behöver vi fortsätta att göra och kanske bli ännu mer tydligare då i det här storregionala perspektivet. Sen så kommer den här då utveckla samspelet med det civila samhällets organisationer genom löpande samtal. Och det blev ju lite så som för regional, eller för ideell kulturallians. Vi skulle bara en part, vi skulle samråda runt de här kulturpolitiska frågorna och så. Och då kan man ibland när man läser den här typen av utredning liksom, det är som om att det förutsätts att vi står där regionalt och kan vara den här parten. Och jag tänker också när det blir de här jättestora regionerna. Så det här kommer ju påverka våra organisationer också. Kanske inte imorgon, men det kommer i sinom tid faktiskt att påverka oss. Och att man också liksom förlitar sig på att vi är som röstbärarorganisationer och så. Har liksom, ja, har våra medlemmar och de är medborgare och det blir liksom en bro till politiken och så. Det är ju rimligt att tänka så, men sen har vi ju liksom synen på civilsamhällsorganisationer. För att vi får ju ibland så, och det tror jag kanske säkert flera av er känner igen, men ibland får man ju höra att liksom civilsamhällsorganisationer organiserar sig. Det är ju ingen som vill organisera sig idag. Och det känns ibland som att föreningslivet är lite halvmossigt och lite tråkigt och det är lite långsamt och sådär. Så å ena sidan så möts vi av det, och å andra sidan så när behovet av civilsamhället som, liksom, som möjliggörar i de här demokratiska samtalen, ja men då är vi ju, då är vi jätteviktiga helt enkelt. Det jag ser naturligtvis utifrån dem då, det arbetet som vi har haft med att skapa de här regionala ideella kulturallianserna, det är ju naturligtvis att det är faktiskt fysiska, även om vi kan jobba med distansmöten, men vi har inte alltid ett utbyggt bredband så att det fungerar heller rent så med det. Vi har många inom föreningslivet och kanske i regionala styrelser som börjar bli också lite äldre och så. Det där kommer naturligtvis att lösa sig, men det är fortfarande någonting vi måste förhålla oss till. Och sen är det här med storskaligheten också. Det blir ju ICA då, vi bygger våran allians, och sen har vi överenskommelserna som kanske blir ännu liksom större organisationer, och hur liksom hittar vi de mindre organisationerna i den här liksom storskaligheten, och hur får vi med det lokala och hur ska vi kunna klara av det? Det är också ett kunskap, alltså kunskap som vi behöver jobba med. Alltså hur förankrar vi den här, liksom, det här som också händer? När kultursamverkansmodellen kom som förslag, då tog det säkert ett par år innan vi hade fått liksom, ut kunskapen vad den betydde ute i landet. Så att det är också en viktig bit. Och sen att det finns en långsamhet i det här. Så det tar tid när vi ska jobba med den här typen av frågor. Och det tror jag alla känner igen sig i. Och jag vet även de här regionala överenskommelserna. Det var ju en konferens här för inte så länge sedan. Och där man pratade om just det här att vi har jobbat nu så pass länge. Och det går ändå, det tar lång tid innan vi får dem också liksom på plats. Så att någonstans i den här utredningen så är det klart att för oss det saknas liksom ett perspektiv i det hela ändå. Alltså ändå, för det blir konsekvenser även för oss med ett sånt här förslag och med en sån förändring. Det är jag rätt övertygad om. Och jag kan tycka att det är lite konstigt att vi har haft en demokratiutredning och en civilsamhällsutredning, och ingenting av det här har liksom pratats om helt enkelt. Så att vi har ju inte heller haft någon möjlighet att liksom få till diskussioner, åtminstone inte mellan varandra organisationerna. Ja, det är min